Du lyssnar på Rise and Shine Michelin, podden där jag ringer upp spännande gäster som jag är extra nyfiken på som delar sin story högt och lågt. Att jag dessutom får höra deras syn på hälsa gör samtalet ännu mer intressant tycker jag. Möt mina härliga gäster från världens alla hörn som berättar sin Rise and Shine story. Och tack för att just du lyssnar på podden. Podden sponsras av Beauty Disrupted, ett franskt-svenskt företag med ljuvliga produkter för både huden och håret. Där alla bars tillverkas i södra Frankrike med ekologiska dofter och oljor. Kristina Stielli, du är författare och föreläsare inom områden som arbetsglädje, kommunikation, medarbetarskap och förändring. Du skriver också på din hemsida att du är organisationsutvecklare. Du valdes av Talarforums kunder till årets kvinnliga talare 2014, 2015 och 2016. Och har blivit årets populäraste föreläsare 4 år i rad av Event Effect samt vunnit publikens pris i My Speaker of the Year. Att du är en god talare är ingen tvekan. Men jag vill även prata med dig om att fylla 60. Att testa nya sporter. Att testa nya sporter som att åka skidor, rida och dansa. Jag är nyfiken på att prata lite om åldrande. Och att vilja hinna med så mycket som möjligt. Och om krisen efter skilsmässan som var ett steg mot där du befinner dig idag. Du växte upp i en strikt religiös familj. Där det mesta handlade om att uppfylla Guds ord. Det är jag också nyfiken på. Men självklart också dina morgonrutiner. Varmt, varmt välkommen till podden Rise and Shine med Shirin.
Vilken totalt håll käften inledning. Det där är ju liksom... Jag kunde ju hyra dig så kunde du få vara med mig så liksom köra så här innan.
Ja, som är intro innan. Ja, men alltså det kan jag absolut göra.
Så jävla snyggt.
Gud. Ja, vad gullig du är.
Verkligen. Tack,
vad gullig du är.
Alltså gullig. Jag säger väldigt ofta det jag tycker om jag inte gör någon ledsen. Då behöver jag inte säga vad jag tycker.
Nu blir jag lite extra glad.
Så är det. Vad vill du börja någonstans i den där
nu
grytan?
Vill jag börja. Ja, det är just det. Först vill jag säga att jag är så glad att ha dig här. I mitt vardagsrum är jag, och du verkar också sitta i ditt vardagsrum.
Mm. Det
och så undrar jag, hur mår du idag och var befinner du dig? Vi vet ju inte riktigt var ditt vardagsrum är. Det kanske inte ens är ditt vardagsrum. Jag kan inte prata. Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Ja. Jag mår jättebra. Det här är mitt vardagsrum och det ser ut så här.
Oh, vad trevligt, och längre, en guidad tur.
Ja, och längre bort är mitt arbetsrum.
Oh.
Och bakom mig så är ingången till gästrummet och där får mina döttrar bo när de kommer och hälsar på.
Yeah.
Och jag har sagt att hälsa på gör man i max 5 dagar. Sen får man bo på hotell.
Är det så?
Så att, ja, absolut.
Nej.
Jo, det är så. Jag ska inte ha mina vuxna döttrar hemma mer än 5 dagar. Det är väldigt lätt för oss att gå in i de gamla hjulspåren, att man plötsligt blir mamma och dottern blir dotter på det sättet som man hade det när de bodde hemma. Ja. Så att för att vi är väldigt rädda om våra relationer, så då har vi en överenskommelse. Det är samma sak
funkar
när jag kommer
bra,
hälsar på. Ja, funkar jättebra. Det är samma sak som när jag ska hem till min äldsta dotter i Rom. Jag får inte stanna mer än 3 dagar. Då blir det lite så här, nej, får mamma bo på hotell.
Ah, och hur gamla är de?
30 och 32.
Mm. Och vad mysigt att de bor i Rom.
Ja,
det är jätteskoj. Det är jobbigt långt bort, men det är ju mysigt.
Nej, det är jättebra. Dit. Jag vill ha dem långt bort. Nej, men alltså, vi har ju sociala medier, vi pratar, vi facetimar varje dag. Och jag kan känna så här, det är många som säger, nej men så kan man inte säga. Jo, för alltså, det är ett kvitto på att jag lyckades rätt så bra.
Ja.
För jag tog ju hand om de två alldeles själv från det att de var 10 och 12 år. Mm. Och den tonårstiden var utdragen och det var en pärs och det var en kris på många sätt för flera utav oss där i den lilla treenigheten som vi var. Så att jag är väldigt tacksam för att de är där de är, att de klarar sig.
Mm. Du har gett dem vingar.
Mm.
Fint. Men vi ska börja med att prata om ett betydligt trevligare ämne än en kris. Vi ska prata och dyka ner i ordet glädje. Du har skrivit flera böcker, både för tonåringar men även romaner och flera faktaböcker för vuxna. Bland annat en bok som heter Handbok för vardagslycka eller en som heter Skapa arbetsglädje och greppa förändring. Berätta lite, så här, varför har du grottat ner i just de här härliga ämnena?
Det har jag gjort successivt de senaste, kan man säga, 20 åren. Det började väl ungefär för 18 år sedan när jag insåg efter då den här katastrofseparationen som rev upp så mycket konstigheter och så mycket sorg och så mycket förtvivlan. När jag insåg efter den att jag är faktiskt ansvarig för att se till att rusta mig med saker jag behöver för att klara av det som livet kastar på mig. Och när det är väldigt lätt, särskilt i de tiderna som vi lever nu, och så har man väl alltid sagt kanske, men det är väldigt lätt att fastna i det som är mörkt och det som är negativt. Och det finns en väldigt så självklar anledning till det. Det är att vi är negativt dominerade. Vi föredrar det negativa för att våra hjärnor är negativt dominerade. Men det är ingenting som får oss att må bättre. Så vad jag gör handlar inte om att jag blev lite provocerad när man sa att gud, du går runt och är så glad hela tiden. Det kan ju vara lite deppig ibland för det är inte så jävla kul. Men det handlar inte om att jag går runt och skrattar, utan det handlar om att jag tar ett aktivt ansvar för hur jag vill må och hur jag vill klara av den här dagen och det som jag har i mitt liv. Och då handlar det inte om att tänka positivt, men det handlar om att strategiskt jobba för att ha en ljusare blick framåt. Att strategiskt jobba för att vara mera hoppfull. Att strategiskt jobba för att vara skickligare på att se fördelar och möjligheter istället för att se hinder och återvändsgränder. Och det är ett sätt att leva när man gör på olika sätt. Och jag tyckte när jag började med det här så tyckte jag att det var väldigt många som liksom la ansvaret för att vara glad eller känna någon form av grundlycka i kroppen, det lägger man på omgivningen och tänker att en dag blir jag lycklig om bara det blir sommar eller om det bara blir en perfekt jul eller om jag bara får bättre kollegor, då kommer jag liksom att kunna må bra. Men nej, det kommer alltid att vara någonting. Det kommer alltid att vara någonting som är jobbigt. Det kommer aldrig att bli fred på jorden. Så vad ska du sitta och vänta på då? Vi har trots allt inte så där oändligt många dagar på oss. Så för min del så blev det viktigt att belysa när vi pratar om det här. Att jag kom in på företag som sa att vi skulle vilja ha någon som pratar om arbetsglädje. Ja, men vad är det då? Och då sa de flesta, ja, vet inte riktigt. Det är väl när Ulla är glad. Och då kan man liksom inte räkna med att Ulla
kaffet är gott.
Kaffet är gott, precis. Så det var så jag började. Det här är ju jag jobbar väldigt mycket inom området som man kan kalla för positiv psykologi. Och det är det är så spännande och det är så förhållandevis ska jag säga simpelt sätt att må bättre.
Mm.
ett enklare sätt att må bättre. Jag gick en kurs så sent som förra veckan, för det finns ju kurser som jag går en del kurser på, bland annat Stanford University, och den här kursen då, det var liksom så enkelt sammanfattande att stanna upp i det som är skönt. Stanna upp i en kopp kaffe eller när solen den ligger liksom här och retar mig lite grann utanför fönstret. Stanna upp i solljuset om du tycker att det är skönt. Ring en vän och prata om allt möjligt. Lyssna på bra musik. Dansa. Alltså jag var och tränade precis. Och på vägen ifrån gymmet, alltså jag gör så ibland. Då är man samma. Jag sprang 8 kilometer hög, du vet, på endorfiner. Ja. Och så har jag min spellista. Och då kommer Barry White som nästa låt. Åh,
älska Barry White.
Jag vet.
Åh, jag blir lycklig vad du säger det.
Ja, och då lämnade jag gymmet när han började You're my first, my last, my everything. Och jag dansade på trottoaren och tänkte, men vet du, alltså jag mår bra. Okej, titta inte på de andra, för folk kollade. Men jag känner liksom att, ja men då får de kolla då.
Säkert blev de avis. De vill också dansa.
Hoppas.
Eller så trodde de att du hade tagit droger.
Ja, det kan de ju tro.
Det är någon av de två kanske.
Någon av de två. Ja, men jag höll mig på gatan i alla fall. Och jag tänkte så här att, men Kristina, du ska snart dö. Så nej, kan du inte bara dansa. Ja, men det ska vi ju alla göra.
Jo, jag vet. Ja. Mm. Men gud vad härligt. Men fuldansar du hemma varje dag?
Varje dag, men jag ser det inte som fuldans. Jag ser det som ypperligt professionellt.
Och där skickar vi in en ansökan till Let's Dance.
Ja, eller inte. Nej.
Eller skulle den lägga ner, eller hur var det nu? Ah, ja.
Nej, det är inte något mål jag har. Utan det här är liksom... För när jag växte upp i den religiösa kontexten som du nämnde inledningsvis, så var dansen synd. Så vi fick inte röra på oss. Så för mig har ju det har ju blivit en del av min liksom ryggmärgsvätska. Du får inte dansa. Det är inte... Ja. Så att väcka liksom kroppen nu, det kräver faktiskt dans varje dag. Och jag är jätteglad för det.
Gud vad härligt. Och nu har vi berört så mycket spännande grejer redan. Men bara för att avsluta lite det här, vi pratade om arbetsglädje och ämnet glädje. Mm. Och vad betyder det på arbetsplatser. Men jag vill veta, för det där är ju vanligt. Vi är ju ganska gnälliga i Sverige, håller du inte med om det? Mm. Och gjort, alltså allting är någon annans fel. Och någon annan kommer plocka upp det, eller om han är det och si i så kommer allting bli jättebra. Precis det som du beskrev. Men vad hade du för metod att hitta tillbaka till den där liksom, positiviteten? Jag förstår att du också, bara för att du är positiv och glad så betyder det inte att du aldrig är ledsen, arg och sur och deprimerad. Men du har ett annat tillvägagångssätt hur du attackerar utmaningar. Liksom, hur hamnade du där efter krisen?
Alltså det var egentligen, om jag ville fortsätta leva. Om jag ville fortsätta leva. Ja, alltså på riktigt, vad handlade för mig om liv eller död? Jag fick ju väldigt mycket hjälp ifrån de resurserna som vi har i samhället. Så att för mig handlade det om att... en psykiatriker, han sa till mig att du klarar inte av ditt liv nu. Du måste göra någonting. Mm. Och då har jag en dotter på 10 och en dotter på 12. Och då handlar det om att det finns liksom ingenting att välja på. Så att jag fick hjälp att trockla ihop mig själv. Och idag skulle jag väl säga att jag har byggt en individ som framförallt tycker om sig själv. Som har en riktigt, riktigt bra tränad självkänsla. Men den tränar jag ju varje dag. Som klarar av motgångar och problem och utmaningar för att jag har en strategi för det. Jag har lärt mig, och det här är plugg. Det här är plugg.
Fattar,
det här jag tycker är så konstigt att inte flera, det är många som gör, men det här, alltså, jag har lärt mig hur jag hanterar oro. Jag kommer aldrig släppa in den igen. Jag har lärt mig hur jag inte ältar. För jag vet att det är farligt för mig. Jag har lärt mig hur jag hanterar stressen. Jag har en benägenhet att falla till föga för mina egna höga krav och omgivningens krav kanske, men mest mina egna krav och ambitioner. Jag vet vad jag behöver göra. Jag vet mina varningssignaler. Jag drar i handbromsen. Jag har liksom byggt upp som någon form av skydd så jag klarar av mig. Alltså klarar av det här. Och jag, det här bara liknar lite grann vid att jag föreläste för någonstans i Sverige så föreläste jag för en del av polisen. Och de hade på sin agenda den här dagen för en tid sedan. Så hade de ett inslag där det stod att de skulle diskutera ytterligare tid för styrketräning. Och jag frågade liksom nyfiken, är jag alltid, vad är det här? Nej, men vi ser att vi behöver träna upp våra medarbetare så att de klarar av, alltså de behöver bli starkare, de behöver bli mer stabila, stadiga i det klimatet som de arbetar i. Och för mig var det så här, men det är ju så jag måste göra också. Om jag har ett liv och jag kan ju hoppa upp och klappa mig på att någonting, så sent som igår så misslyckades jag totalt med ett uppdrag. Men och jag kände det så otroligt tacksam i morse när jag vaknade. Att jag istället för att känna mig misslyckad så har jag tränat så mycket så att jag kan ta det misslyckandet. Titta på det. Jag skiljer på sak och person. Och sen så skriver jag ner. Vad kan jag lära mig av det här?
Mm.
Så det är liksom... för mig var det en fråga om, alltså, ska du klara av ditt liv eller ska du ta hjälp? Utan ska du klara av ditt liv så måste du ta hjälp.
Jag fattar.
Och lära dig hur du bygger upp dig själv.
Och är det här du föreläser om nu?
Ja.
Bland annat? Mm.
Ja.
Mm. Förstår.
Och sen har jag ju pluggat vidare då. Jag gör ju det. Jag tycker ju en av de viktigaste drivkrafterna jag har är lärande. Jag tycker det är så spännande att lära sig nya saker. Jag tycker det är så givande. Och vet du?
Nej.
Det finns
jag älskar att du kryper närmare telefonen nu.
Ja, men det är så här. Ja.
Nu.
Vet att det finns studier som säger att människan upplever att tiden går lite långsammare när man lär sig nya saker. Annars kan vi ju lätt säga så här, gud vad fort den här veckan gick. Men rutiner gör att tiden känns som att den går lite fortare. Men när vi lär oss nya saker, då känns det som att tiden inte går så fort.
Mm.
Det tycker jag är skönt.
Men gud vad intressant. Och vad har du härnäst på din plugglista?
Mm. Det är ju så här att jag har ju fått lära mig då saker både under uppväxten och sen i det långa förhållandet som jag hade, så var det ju mycket som blev sagt om mig. Jag hade ingen självkänsla. Jag förlitade mig på min förmåga att prestera så att andra tyckte att jag var bra.
Mm.
För då blev jag, då fick jag vara med liksom. Då blev jag omtyckt. Och senare då älskad. Men jag har alltid fått höra att jag har stora fötter. Oj, vilka stora fötter du har. Och det, när man har en dålig självkänsla så är det väldigt smärtsamt.
Stora fötter. dotter?
Eller när han la handen på min mage och sa, har du inte gått upp lite?
Oh, vad härligt.
Och då är det, när man har en otränad självkänsla så är det, då är det, och tänk nu på att, nu tittar jag bara på mig. Det där får stå för vem som helst säger så. Men jag måste skydda mig.
Mm.
Så att, det kunde inte jag när jag inte har en tränad självkänsla. Idag om någon hade sagt så här, oj vad har du gått upp lite? Jag vet inte fan, jag tror att kanske ja. Eller nej, jag vet inte, jag har ingen våg men byxorna passar ju fortfarande. Alltså jag hade inte värderat det, men då var det tryckte ner mig. Mm. Eller när han sa att du kan ju inte åka skidor. Eller när mamma sa att du får inte dansa. Eller när jag ville rida när jag var liten, så att komma in i ett stall när man är 12 år och inte har någon självkänsla och känner liksom att du vet hur det kan vara bland tjejer i den åldern i ett stall, där är det liksom, man kan inte gå runt och fråga hej hur gör man.
Nej.
Så att det var mycket saker som jag kände när jag hade kommit upp på banan igen efter den här krisen och jag hade lappat ihop mig själv, byggt upp mig själv, rustat mig själv, så kände jag så här att nu måste jag fan ta reda på vad är det jag tycker om. För de första gångerna som jag satt hos min terapeut så sa jag till henne att jag vet inte vem jag är.
Mm.
Jag har ingen aning om vem jag är. För jag har bara gjort vad alla andra tycker att jag ska göra. Och än idag så kan jag, för att svara på din fråga, jag började den här dagen med en lektion i Wienervals.
Fantastiskt. Vad härlig start.
Jag vet. Med en proffsdansare med höga skor och en stor, stor balklänning med flera lager av tyll.
Säg det, Let's Dance.
Jag dansar lite, bara för mig. Men lite. Alltså, och då var det liksom, nej men det här är ju inför att jag fyller
år. Jag vet, det ska vi prata om.
Och då var det liksom det här att när han säger som Kristina, du kan dansa. Och då är jag liksom, då kan jag känna så här, gud, jag kan det. Fast jag har fått lära mig hela mitt liv att jag inte kan. Så att jag lägger på, det är så mycket som jag vill lära mig och prova. Nu är inte det någon så här bara, gud jag ska hoppa bungee jump eller fallskärm. Det är jag inte ett dugg intresserad av. Men de sakerna som jag är lite intresserad av, de vill jag gärna testa. Och då har det varit ridning. Slalom och nu är det då dans.
Det är så härligt. Men jag vill bara så här toucha din här talargrejen, för att ur askan kommer vad man nu säger.
Ja, exakt, det finns
någonting
så
sånt. Ja,
Fågel Fenix tror jag du pratar om, eller hur? Nej, kanske han flög för nära solen. Ja, skitsamma.
Någonting sånt i alla fall. Andemeningen är densamma. Ur den här krisen så är du där du är idag såklart. Och med väldigt mycket ny lärdom och erfarenhet. Men, och det har ju också gjort dig till den här fantastiska talaren. Jag rabblade ju upp en hel gäng med utmärkelser. Och jag har lyssnat nu när jag gjort research på dig. Alltså du är ju en glädje att lyssna på. Och jag tänker så att du kanske också kan ha lite sidospår som ståuppkomiker. Och det tror jag att du skulle passa jävligt bra som.
Ja, det är så många som säger det.
Ja, det är väl inte så konstigt.
Jag är glad. Nej, tack. Jag tycker om humor.
Ja, men underbart. Då blir ju allting mycket roligare. Men till min fråga, vad gör dig till en så bra talare tror du? Och vad utmärker en bra talare? För det finns ju också väldigt många dåliga talare.
Du frågar ju mig, så jag svarar utifrån vad jag tror då.
Såklart.
Jag skulle säga så här att en bra talare förstår att han eller hon är där för publikens skull, inte tvärtom.
Nej.
Du går in till 120 personer som jobbar inom hemtjänsten. då måste du vara jävligt ödmjuk och nyfiken och insatt i vad är det här för människor, och tänka att du är här för dem. Nu ska du ge dem någonting som de behöver i sitt yrke. Det är, tror jag, den viktiga skillnaden. Att alltid veta att du är ingenting om inte de sitter där. Så du är där för deras skull. Mm. Och sen måste man vara nyfiken. Och sen måste man prata från hjärtat. Det låter så fjantigt, men du måste... Du får liksom inte rapa bara något budskap. Nej. Som du ska trycka in, utan var lyhörd. Vad är det för någonting som du kan dela med dig av? Jag har ju så många gånger fått höra just att jag har varit en hjälp för att jag har delat med mig av mina mörka grejer. Vi ska inte stå liksom och låtsas att vi är på något sätt... Det är ingen som är supermänniska. Det finns inga supermänniskor. Det finns bara olika sätt att tänka på. Så att det skulle jag säga är det viktiga. Du måste veta att du är där för dem, inte tvärtom.
Mm. Och så lite humor.
Ja, lite humor. Man måste kunna driva med sig själv.
Jag
känner ju av det. Jag brukar säga så här, att jag vet inte hur min föreläsning blir förrän det har gått 30 eller 40 sekunder när jag står där. För jag måste känna av också, är det här en publik som tycker om att skratta, eller har man ett tufft liksom år? Man kanske har lite utmaningar framför sig. Det kan sitta en chef där som alla tycker illa om. Det kan vara någon som precis har förlorat en nära. Jag måste känna av, vad är det för människor jag har framför mig? Så jag kan inte bara köra på och dundra på med att vara rolig. Det kan jag inte. Men det går rätt ofta. Men jag har ju 3 öppna föreläsningar. Nu då på höstkanten, men där får jag ju köra hela, då får jag ju vara så rolig som jag vill vara.
Och
de är roligast.
Men vad var det de hette?
Värsta lyckan, den går i Malmö, Göteborg och Stockholm, och då är jag då är alla där liksom. Då får jag dansa fritt. Jag har ingen kund som säger att det här vill vi att du håller dig till, eller det här vill vi ha levererat, utan där får jag liksom bara ha kul. Det är jätteroligt.
Oh, vad roligt. Det vill man ju komma och lyssna på.
Det är klart att du ska komma.
Ja, det är klart att jag ska komma.
Det är klart att du ska komma. Alla som vill så kan ju köpa biljetter då till Stockholm, så kan ni träffa Shirin där också.
Ja.
Eller?
Var köper man biljetter någonstans då?
På gud, sånt här borde jag kunna.
Ja, men det är ju lugnt.
Man går in på min... om man vill till Stockholm så ska man gå in på Skala Teatern. Och vill man till Göteborg eller Malmö så ska man gå in på Ticketmaster och söka på mitt namn.
Det vill vi. Underbart.
Kom.
Nu ska vi se. Vi ska hoppa tillbaks till det här med din uppväxt lite grann. För det där är lite spännande. Och jag har suttit och lyssnat på en lång intervju som du gjorde med Malou. För ungefär 10 år sedan så skrev du en bok som heter Allt för din skull. Och det handlade om att leva... att leva och i en församling med stränga regler i en starkt kontrollerad familj. Och vad har du tagit med dig i vuxenlivet från den tiden? Vi har ju liksom touchat den lite grann. Men vi säger så här, hur var det att växa upp? Hur såg ditt liv ut? Det var mellan, om jag inte minns fel, 12 till 22 innan du bröt loss. Var det inte så ungefär? Men du säger alltså, strängt, liksom, hur såg en... Du fick inte dansa till exempel.
Men det var ju ingenting som jag tyckte var dåligt då, för jag visste ju inget annat.
Nej.
Jag tror att jag, om du hade frågat den tjejen då, eller om jag hade gått tillbaka och frågat hur har du det? Jag har det jättebra.
Ja.
Jag har mamma är hemma och pappa spelar piano och jag får vara med i kören och sjunga. Och, men jag tror att jag hade sagt att jag hade det jättebra. Men vad jag såg efteråt när jag kom ut ur det där var ju att alltså, jag blir, det är svårt för mig när vi pratar om religion, för att det är där jag inte helt färdigtränad, om du tänker som jag sa med mina skydd. Jag har insett ibland när jag hamnar i sådana samtal att jag blir, att jag tillåter mig själv att bli väldigt vass. För att jag anser liksom att religion ska alla få, absolut, du får så tro på vad du vill, men håll det för dig själv. Så skulle jag vilja säga. Jag tycker att det är ett övergrepp när vårdnadshavare fostrar sina barn in i en religion som man aldrig får välja. Så att vad jag har tagit med mig därifrån, det är en djup förståelse, tror jag, för människan och vad som kan vara drivande och vad som kan vara härskartekniker och manipulation. Men vad jag främst har tagit med mig, det är en lista över hur jag inte ska göra. Jag och min syster, vi har telefonmöte varje helg.
Mm-hmm.
Då har vi brukar ha 1,5 timme ungefär som vi, då löser vi alla problem i världen. Och
gud, vad bra.
Ja, och då så, vi brukar säga det ofta att vi vänder det. Det är vi i den första generationen i en lång historia som sa att nej, vi tänker inte fostra våra barn in i kyrkan. Jag sa, jag döper inte mina barn när de är små. För att det för mig är så starkt. Alltså jag kan inte stå och döpa min dotter som är en bebis och säga att jag lovar att fostra henne efter Gud och hans ord. Absolut inte. Det var en manipulation som jag tycker att jag hade kanske kunnat få vara utan. Men å andra sidan har ju det gjort mig till den jag är.
Mm.
Jag har också blivit, tror jag, vad jag har tagit med mig därifrån är väl kanske det som... jag fick lära mig i kyrkan att där man ska göra skillnad på folk och folk. Alla är inte lika mycket värda. Jag fick lära mig att de är mindre värda än vad vi är. Vi är troende, de är inte troende. Alltså är de mindre värda. Umgås inte med dem. För att jag vet att hennes föräldrar drack vin förra veckan. Så de umgås vi inte med. Och jag kan se det lite grann i samhället idag. Den här liksom segregationen och hur vi ser på varandra och attityder gentemot varandra. Så vad jag har tagit med mig från kyrkan och den uppväxten är att aldrig i livet att jag gör det. Jag går inte in där igen. Jag har lärt mig att, för jag minns när jag kom ut, när jag liksom började klippa banden till kyrkan. Jag brukar säga det att jag tog mitt första glas vin när jag var 22 och så började jag svära när jag var 22, så jag har så sjukt mycket att ta igen. Men när jag kom ut ur kyrkan,
agera ut på scenen kanske.
Ja, gud, ja, det, ja. Men jag kom ut ur kyrkan där, så när jag fick mitt första typ liksom riktiga jobb, så minns jag, och jag ser det framför mig, jag minns när jag kommer ut i, vi satt i ett kontorslandskap, det var en resebyrå, kontorslandskap satt vi med skärmar emellan, så här gråblå skärmar, och så hade man ett fikautrymme som var inhägnat då med gråblå skärmar som räckte hit ungefär. Och så kom jag ut, för då var det fika, alla fikade vid någon speciell tidpunkt. Och där satt Lasse, där satt Kiki, där satt Mia och rökte. För det gjorde man inomhus på den tiden.
Ja.
De satt där och rökte och drack kaffe och snackade. Vi hade liksom kafferast. Och alla var snälla. Alla var så här inkluderande. Och det slog mig som en... De ser ju inte, de skiljer inte på folk här. Utan alla får vara med. Så det var... det var... Och för det kan jag... Nu ska man säga så här, religioner finns det ju då som vi vet mycket, många av. Men de som är farliga är ju inte religionen i sig, utan det är de som tolkar religionen.
Mm.
Den här pastorn som tolkade religionen i den församlingen och de, det är någon jag skulle... De förstörde så mycket.
Det finns många religioner, men det finns väl ingenstans i Koranen som står att det är okej att man ska stena en kvinna på ett torg, eller att det är rätt att dö, att man har rätt att döda. Att man är rätt
jag
att döda
har ingen någon. Aning, jag kan inte Koranen. Det är väl där det är farligt liksom, att man... Så det tog jag med mig från kyrkan, ingenting annat faktiskt.
Aldrig tidigare har jag upplevt att min dagliga dusch har känts som en skön ritual fram tills nu. Jag njuter av mina bars med milda dofter från bland annat jasmin, bergamott, eukalyptus, rosmarin och apelsinblom. Jag blir glad, min kropp blir glad och det känns som att jag omfamnas av naturen. Produkterna är helt ljuvliga och kommer i 3 kollektioner med inspiration från haven, regnskogarna och Alperna. Beauty Disrupted föddes när 2 kreativa män från techindustrin hörde att cirka 80 miljarder shampoo- och balsamplastflaskor slängs varje år. Och där tyvärr många även hamnar i havet. Så istället för plastflaskor är alla produkter från shampoo, balsam till kroppstvål och rakkläder tillverkade i så kallade bars. För mig som är noga med hur jag lever, vad jag äter och vad jag använder på min hud känns det fantastiskt att få använda dessa härliga produkter som gör gott både för mig och för planeten. Du pratade om att du drack ditt första glas vin när du var 22. Nu är du ju 59 och ett halvt och lite till. Man får nästan kalla dig för vuxen. Du fyller år om bara några veckor.
Jag
är helt galet! Och jag har ju förstått att du har lite ångest för det här. Så berätta din strategi. Du har väl gjort lite så här tvärtom-strategi, har jag förstått. Du kör all in istället.
Ja, nej, men det är ju det här lite grann. Jag har blivit mycket tack vare de mentorerna och lärarna som jag har haft, så har jag blivit väldigt intresserad av hur jag själv fungerar och hur andra människor fungerar också. Men jag är ju bara mig själv, jag kan göra någonting åt. Och jag insåg sådär när januari, efter jul där och efter nyår, så tänkte jag, helvete, det är ju det här året jag fyller. Alltså då vill jag ju bara... Då ville jag ju bara liksom nödbroms så. Du vet, sån där som man drar i. Så här, stanna tåget, nu räcker det. Då hade jag ett samtal med mina döttrar och sa så här, panik, vad gör jag? Jag funderar på att gå under jorden. Och jag kan vara väldigt liksom övertygande och bestämd. Så jag sa, jag går under jorden. Och mina döttrar bara, okej, vi hänger på. Så att vi tänkte, vi tar alla våra sparpengar och så åker vi till Maldiverna och ligger där under en liksom palm. Så gör vi. Och sen så reflekterar jag över det och tänkte, men ska jag ligga där bland en massa smekmånadspar? Och så kommer sms, liksom, grattis på födelsedagen. Nej, det är ju för sorgligt alltså. Okej, så jag har ändrat mig. Vi åker på safari. Vi har rest mycket, jag och döttrarna, men vi har aldrig varit på safari. Och de bara, va? Ja, men vi har aldrig varit på safari. Det kan vi göra, det blir en upplevelse. Så jag satte ihop en safariresa. Och när safarireseararrangören sa till mig så här, att vi har fått en jättefin bungalow i det här reservatet, och jag ska berätta en sak för dig, säger han, att, och då är det så här att frukosten, den serveras vid sjön där noshörningarna dricker vatten på morgonen. Och jag tänkte, men gud, det är fantastiskt. Ja. Och sen så gick jag runt här hemma och tänkte, men vänta lite nu. Vad är risken att mina två döttrar som är två stadsråttor och som den ena går på högklackat på liksom kullerstenarna i Rom, att de sitter i det där fina bordet vid sjön där noshörningarna dricker vatten och bara, ah, det är så mycket mygg, alltså, jag tänker inte sitta här längre. Jag går in och så sitter jag själv och tittar på noshörningarna som dricker vatten.
Det måste börja bli ståuppkomiker, Kristina. Alltså det måste.
Då hade de liksom suttit, jag tänker inte vara med på den här safarin längre. Jag ska kolla vänner, stör mig inte. Jag känner mina döttrar.
Oh.
Så då kände jag så här att...
Waste of money, tänkte du då?
Ja, så då tog jag de pengarna och så gick jag till en eventbyrå som jag har jobbat med och sa, hjälp mig. Och det här var i februari. Och jag mådde dåligt. För jag vill inte bli äldre. Jag vill inte det. Av den enkla anledningen att vi ser på äldre på ett annat sätt. Hallå, jag är bara 35. Jag vill inte att min kropp ska bli äldre. För att det kommer med saker som jag inte är beredd på. För jag är fortfarande 35. Så att, det var det lite. Det är inte så att jag tänker, gud, jag har så mycket kvar att göra. Det kommer jag hinna om jag inte blir överkörd i eftermiddag. Men alltså, annars så är det liksom, vad bara det är läskigt. Jag vill inte bli en av de där som de säger bara, aha, du är så gammal. Eller på det sättet vi ser på äldre i det här landet. Jag som är mycket i Italien, så ser man ju inte på äldre på det sättet. Absolut inte. Absolut inte. Så jag kände så här att jag behöver hjälp. Och då tänkte jag så här, om man är ett Concorde-flygplan som inte finns, precis, men för er unga människor som lyssnar nu så var det ett jättesnabbt flygplan som var superballt, googla. Då man ska lyfta med ett Concorde-plan, då måste man göra det med en jävla kraft. Annars så kommer planet inte att lyfta. Och då kände jag så här att då får det bli så. Jag är en Concorde som måste lyfta. Jag kan liksom inte fylla 60 och gå och liksom fylla tanken med så här olivolja. Det kommer inte att gå. Det kommer inte att bli så här. Så jag måste fylla med det värsta bränslet jag kan. Så nu blir det en bal. Alla har fått en Save the Date-film som är regisserad av en filmregissör och alltså den är rolig på alla sätt och alla har fått veta att det är smoking, det blir dans, det är en 11-manna orkester, det är de som brukar spela på Nobelfesten. Jag har verkligen gått all in.
Ja, jag alltså, det
hörde. Är så, ja. Och så har jag två klänningar från Peter Englund som han har designat.
Wow.
Jag har min toastmaster. Alla gäster har fått 4 danslektioner för att lära sig dansa. Så det blir jättekul.
Och vem ska du dansa med då? Din Wienervals?
Nej, men jag dansar med min Niklas Berglind med dans. Som är min dans. Han är en professionell dansare. Han är också stylist. Men han och jag har nämligen en koreografi som vi håller på med nu.
Alltså det här är ju så roligt.
Ja, så att, då tränar vi i en balklänning som är stor. Och då kör vi Wienervals, dansa runt. Och sen så kör vi lite piruetter och sen så gör vi ett lyft. Så han lyfter.
Dirty Dancing. Wow.
Nej, han lyfter mig så här, inte okay. Så här.
Okej.
Okay. Så att det
inte
är
ovanför huvudet alltså för alla som inte ser det.
Nej, där gick gränsen lite grann kände jag. Han är jag måste vara rädd om Niklas. Han är en fin vän så att jag vill gärna att han fortsätter att leva vidare utan höftledsfraktur.
Åh, det låter och vet du, det är bara 3 veckor bort. Eller födelsedagen är 3 veckor bort. Jag vet inte om du ska kalaset om 3 veckor.
Samma dag. Det var ett villkor. Det måste vara den dagen. Så att jag satt precis nu innan du och jag kopplade upp oss. Och med de sista grejerna. Eller sista, vi måste köpa in lite grejer och sådär. Och jag går igenom med hovmästaren och med kapellmästaren. Körschema. det är fotovägg, det levereras 400 ballonger i guld.
Men, oh my du vet, alla god!
Så jag vet.
Man skulle kunna tro att du är kung.
Nej. Man skulle kunna tro att jag fyller år, kanske.
Det skulle man kunna göra. Alltså, jag tycker att alltså, jag skulle berätta till Rålin.
Ja, men alltså, jag kommer ju aldrig att gifta mig igen. I alla fall inte på det sättet.
Ska man säga
aldrig? Men inte så. Inte, alltså, säg så här. Kommer jag att ha en stor fest till i mitt liv? Nej, inte så här. Jag tror att det här är, när man är 40 så är man, gud vad mysigt när jag fyller 40. När man är 50 så var okej, vad fan, nu måste vi ha 50-årsfest. Och då kan det bli lite så här, ja men du vet, kaninöron och barbecue och åka liksom vattenskidor och visa att jag kan fortfarande. Men när man är 60, då känner man så här, nu är det snart slut. Nej men alltså, hallå. Då blir det så här att det är då man tar fram det här, liksom, tror jag.
Det hemliga vet du kortet.
Ja, vet du att 50% av alla som springer maraton i Stockholm har en siffra, eller har en ålder som slutar på 9.
Jaha. Det är någon så här 40-årskris, 50-årskris, 60-årskris.
Ja, men då springer man när man är 29, 39, 49, 50.
Ja, exakt. Ja. Nu jävlar,
så vi delar nog det här lite grann att komma till det här pucken liksom. Och nu kände jag, men vad fan, det här är ingen jävla puckel, det här är ju K2. Så att jag sa det till eventbyrån att ni måste hjälpa mig komma över det här.
Så att vilken det är dröm så vi för den där eventbyrån.
Jag tror det. Vi har väldigt kul i alla fall.
Jag kan tänka mig det.
Det är fotat och jag har fått ett släp uppsytt. Vill du se?
Ja, tack.
Vänta, jag kommer.
Ja, tack. Vi hänger kvar. Stay tuned.
Det här är ett släp som hör till en balklänning. Balklänningen är alltså inte hos mig röd. Nu.
Nej.
Ja. Så den är röd. Men det står någonting här. Jag vet inte om du ser. Ja, det här något... har Peter Englund skrivit.
Ja, det är ett stort C-läng. Ja, men fuck this, står det i rött glitter. Alltså jag dör!
Så den ska jag ha så här runt liksom, och så ska, och sen är det en balklänning och under den här. Så att
wow.
Jag måste göra det lite kul.
Älskar det. Det är fantastiskt, Kristina. Grattis i förskott säger jag och alla lyssnare. Helt fantastiskt. Och sen så pratade du förut om Italien. Man pratar inte om ålder på samma sätt så i Italien. Är det någon specifik anledning just när du pratar om Italien? Är det något ställe som du ofta återkommer till?
Ja. Absolut. Jag är där flera gånger varje år. Jag har fina vänner där nere. Jag har varit där nere sen... alltså varje år har jag varit där nere... Och sen 1989. Och det är en plats som jag känner mig hel på. Det är absolut en plats som jag ser att jag bor på den dagen som jag inte jobbar med det jag gör. Men nu är jobbet så otroligt roligt så att även om jag skulle ha möjlighet att dra nu så vill jag inte det. För jag kan inte jobba med det som jag tycker är roligt därifrån. Men där ser man inte på äldre på samma sätt. Absolut inte. Där har du en annan respekt för äldre människor. Det beror ju väldigt mycket tror jag på att man behåller de äldre i hushållet. Alltså om du tänker ett hus där det bor en familj, när mamman och pappan blir, när barnen får barn, de bor ofta hemma tills de får barn, då flyttar mamman och pappan ner i källaren för att det blir lättare. Och så hjälper man till tvärs över generationerna. Mycket. Och när det är liksom en kille i 40-årsåldern som separerar, han flyttar inte till eget utan han flyttar hem till mamma. Det är fint.
Skulle ju aldrig funka för dig?
Nej, inte mycket. Men i alla fall, där är det ju så att där sträcker man ju upp sig när det kommer de äldre. De äldre, är du 70-80 år så går du ut på gatan i Rom och du har hatt och en bläser och byxor och polerade skor och näsduk här. Eller en tjusig dräkt eller någonting. Man sätter sig på restaurangen och dricker vin till lunchen och man är med på kvällen när hela släkten går ut. Det är en helt annan grej. Och jag har ju själv sett när jag har kommit ihåg en gång ut efter en strandpromenad där vi var ett år och det var fest i stan, en festival. Och jag kommer, alltså går så här tillsammans med mina vänner och på den här balustraden så sitter det ett gäng 17-åriga killar med lite fjun så här på du vet läpparna eller på överläppen. Och jag framför mig så ser jag ett äldre par och kvinnan är alltså väldigt gammal. Det ser man på hennes kroppshållning och hennes ansikte. När hon kommer upp till de här killarna då ställer de sig upp i liksom i vakt. Och hon går fram till en utav killarna och tar honom så här och skakar på huvudet och säger: vad gör du ute så här sent? Och då är det nonna, då, jag vet inte om det var mormor eller farmor. Si, claro, nonna, säger han. Så gå hem. Si, nonna.
Och de andra gjorde de killen,
ja, sen om de gick bakom vet jag inte. Men nej. De andra killarna skrattar inte ens. För man vet att, oh jävlar, nu kommer hans farmor. Så att det är...
Vi saknar det där i Sverige. Det är väldigt sorgligt.
Ja, jag saknar att om jag går ut och äter eller så på en kväll eller här i Sverige så ser jag ju inte så många som är runt 80 år som sitter och dricker liksom en grappa. Så att det är lite annorlunda tycker jag. Och jag vet inte, jag uppskattar, man tar sig tid där nere och leva. Och på tal om det här som du sa, att vi gnäller mycket, det gör man där också, men då gnäller man. Det finns tre saker man diskuterar som är viktigast. När man går på morgonen till kaffet och ska ta en kaffe, då pratar man om: vad åt du igår, hur mår magen, hur gick det i fotbollen? Det är sammanfattat liksom det viktiga.
Framförallt, hur mår du i magen?
Ja, det är en jätteviktig fråga. Hur känns magen? Ja, absolut. Inte så bra. Nej, men ja, det är jätteviktigt att fråga hur magen känns.
Du, apropå morgonpromenader här nu, alla gäster får ju en och samma fråga. Det är: hur ser dina morgonrutiner ut, Kristina?
Extremt strikta. Jag var tillsammans med en man i 4 månader och han gjorde första dagen som jag sov över hos honom helt fel kaffe. Det höll på att spricka.
Oj, i alla fall.
Men det var ju inte mitt fel, det var ju hans fel.
Det vet vi ju, att det är andras fel. Ja, men det är så gammalt.
Nej. Så här, morgonrutinen. Ligg kvar i 10 minuter och reflektera över dagen. Det är viktigt för mig. Jag måste ligga kvar i 10 minuter för att tänka igenom. Okej, hur ser den här dagen ut? Och den viktigaste frågan: vad behöver jag idag? Det kan vara så att jag behöver tålamod, det kan vara så att jag behöver liksom energi, eller att jag behöver eftertanke eller någonting. Så det tar jag. Sen så går jag upp, och nu är det exakt i den här ordningen. Har du papper och penna? För det här är liksom ett fram...
Papper? Anna?
Nej, kvällen innan har man laddat kaffebryggaren med vatten, 3 koppar i en mockamaster. Så man går upp, tar på sig morgonrocken, går raka vägen till kaffemaskinen, häller på 3 stycken rågade mått med kaffe, sätter på den, går till skafferiet, tar fram en vasaknäcke, brer på och alltså obskyra mängder smör.
I love it. Brigott, extra saltat.
Havssaltat.
Havssalt.
Ja, ja, ja. Och sen ungefär en sån här hög med skivad herrgårdsost.
Och nu visar hon ungefär en centimeter hög. Så det är ganska många skivor.
Ja, det är en del. Och sen så tar man mackan medan man hör att kaffet puttrar. Och så går man och sätter sig i sin soffa. Och sen så tittar man en kvart på nyheterna. För mer orkar man inte, sen kommer mackan upp. Och sen när kaffet är klart så hämtar man kaffet och...
Icke att förglömma.
En bit choklad.
Åh.
Och sen det är börjar dagen.
Det är min underbart. Kan jag få tipsa dig om att lägga på massa Kalles kaviar ovanpå berget av herrgårdsost?
Du skojar!
Nej.
Alltså fy fan, vilka flashbacks jag fick nu.
Nu snackar vi ostmacka. Sen kan man ju inte hångla eller men så någon efteråt närmsta 3 timmarna. Oavsett om man borstar tänderna flera gånger.
Jag dör, jag är uppvuxen på Kalles kaviar. Herregud, dina barn är uppvuxen på Kalles kaviar. Jag tror att jag hoppar den faktiskt. Okay, okay. Men jag ska absolut någon gång kanske. Om inte du vill prova, vi kan ju testa. Då kan du ta filmjölk.
Ja.
Och så blandar du i 2 matskedar och boj.
Nej.
Nej, exakt.
Nej. Du kan få äta din macka utan Kalles kaviar.
Okej då, tack.
Men nu ska du få 5 ofullständiga meningar som du bara fyller i lite.
Ja.
Som du inte vet vad det är för fråga, vill jag bara tillägga. 3 saker jag vill lära mig innan jag fyller 70 menar jag. 70.
Ska jag svara eller fylla på meningen?
Du ska fylla på meningen bara. Så 3 saker jag skulle vilja lära mig innan jag fyller 40 är...
Innan jag fyller 70?
Ja.
Du sa 40.
Nej, 7-0. Först sa jag 60. Jag sluddrade lite. 70. Ja.
70. Jag lever i förnekelse, 7, hör du det?
En 7-0, som man säger på bingo.
Jag lever i förnekelse.
Ja.
3 saker jag skulle lära mig innan jag fyller 70. Nej.
Du kommer inte på något.
Vänta lite nu. 3 saker jag skulle vilja göra innan jag fyller 70, men inte lära mig.
Göra. Vi tar göra.
3 saker jag skulle vilja göra innan jag fyller 70. Då skulle jag vilja vandra i Alperna en gång till. Det är något av det vackraste jag har varit med om. Sen så skulle jag vilja åka upp till Riksgränsen och åka slalom, skidor. Sen så skulle jag vilja... åka upp till Trumvallen i Vemdalen och rida i fjällen i en vecka.
Men fantastiskt!
Det skulle jag vilja göra. Jag tror inte att det är... Ja, nej, det skulle jag... Om jag hade så här... Hörru du Kristina, nu är det så här va? Att du har 2 veckor kvar. Vad vill du göra? Då skulle jag vilja göra någon av dem. Eller göra de sakerna.
Tycker du ska skriva ner dem på ett papper sen när vi lägger på?
Jag lovar.
En kväll när jag bad till Gud när jag var tonåring minns jag att jag sa...
Förlåt.
Säger hon och tittar bort. Långt bort. Nu försvann det långt bort.
Jag sa förlåt alltid. För att... jag visste att Gud straffade mig om jag syndade. Och Gud kunde också höra mina tankar. Så att jag var så rädd för att tänka fel saker. Och därför så var det så viktigt att säga förlåt ifall att. Så att, ja, det gjorde jag.
Om... jag någon gång gifte mig igen. Skulle jag vilja gifta mig?
Tillsammans med en man som jag kan skratta med. Som jag kan ha underbart rolig sex med. Som är intelligent. Som tycker om att prata om allt möjligt, som vill gå och se en bio och kunna gå ut fastän den inte är slut bara för att den var så dålig. Jag vill ha, då skulle jag gifta mig med mig med en man som jag kunde gå armkrok med, som liksom drog mig åt sidan så att jag inte skulle trampa i hundbajs. Jag skulle gifta mig med en man som kom in med kaffe på sängen och sen la sig bredvid mig och sa att nu får du komma in med kaffe till mig. Jag skulle gifta mig med en man som håller i mig så att jag inte halkar när det är snö.
Mm. Det är inga orimliga krav.
Nej, det är inte. Han ska vara snäll och smart och snygg.
Fan vad bra. Snäll, smart och snygg. 3S. De tar vi med oss. Så här förbereder jag mig alltid minuterna innan en stor föreläsning.
Jag går undan. Jag repeterar för mig själv hur jag vill inleda, för det har jag redan pratat om. Jag är själv. Jag går och tittar på vackra saker. Och jag är superfokuserad. Jag är aldrig taggad. Det är det värsta. Är du taggad? Nej, jag är fokuserad. Så att jag, så gör jag. Väldigt, går för mig själv, tittar på vackra saker och repeterar min inledning.
Fantastiskt. Sista frågan, eller meningen. Det här ångrar jag att jag aldrig gjorde.
Nej.
Nej, du ångrar inget.
Nej, jag har... nej, alltså det är så många saker som dyker upp. Ja, okej, jag ångrar att jag inte gjorde det. Jag ångrar att jag inte tänkte på det då. Jag ångrar att jag inte var stadigare då. Jag ångrar att jag inte hanterade det debaclet med min yngsta dotter. Men det går... jag skulle aldrig ägna en sekund åt... av det lilla livet som jag har, så skulle jag aldrig ägna en sekund åt att ångra någonting. Det är istället någonting som jag, tack vare att man har lärt sig vara snäll mot sig själv, så blir det faller liksom bort. Jag kan inte ångra någonting. Jag kan sörja över att saker och ting har blivit som de blev. Men nej. Jag tror att jag hade ångrat mig däremot om jag inte hade lämnat min mamma som jag gjorde. Jag tror att jag hade ångrat mig om jag inte hade tagit hjälp när jag behövde bygga upp mig själv och mitt liv och min person igen. Jag tror att jag hade ångrat mig om jag inte hade ringt mobila akutteamet när jag åkte ner med bilen i en sjö, när jag inte kände att jag var värd någonting. Jag tror att jag hade ångrat mig om jag inte hade gått ut på Tinder i helgen och dragit hem en man som jag liksom... Ja, helt underbart. Det är jättemysigt. Ja, så.
Härligt!
Ja, det var så roligt. Det var
spännande liksom, frågor eller svar.
Ja, men det var så där liksom som att jag kände att nej, men jag behöver någon som håller i mig och så att med den liksom avsikten gick jag ut på Tinder. Jag är aldrig där annars, och så hittade jag en man som han tyckte samma. Det var länge sedan, jag behöver någon som håller i mig också. Så då gjorde vi det i söndags. Det var jättetrevligt.
Good for you.
Tack.
Bra där. Och det andra som du bara nämnde lite med bilen och mamman och sånt, det tänker jag att man kanske får läsa i din bok.
Ja, precis.
Annars var ju det väldigt spännande saker som du bara lämnade så där flygandes, ja, hängandes.
Det är så mycket som jag har pratat om tidigare, och jag pratar om det här på mina öppna föreläsningar också, där jag kan liksom bli mer personlig. Men jag gör det bara om jag tror att det kan hjälpa någon annan.
Mm, om det fyller ett syfte.
Så att det fyller ett syfte, precis. Mm. Exakt.
Fantastiska svar. Nu ska du få lyssna lite på några av mina tankar i någon enstaka minut. Jag fyllde 50 för ett par år sedan och jag planerar att leva 50 friska år till, minst. Och på frågan som man får vare sig man vill eller inte om man har någon kris när man fyller 50, så hade jag ingen kris, tycker jag. Det kändes helt okej. Snart fyller jag 52. Däremot kan jag känna en stress över att vilja hinna med så mycket som möjligt. Om man vill kalla det för kris eller inte, det väljer de andra åhörarna. Det är lite slöseri med tid, kan jag tycka, att ligga och slappa hemma för länge allt för ofta, även om det är extremt viktigt för mig också. Jag behöver min återhämtning enormt mycket. Men sen lägger jag mycket tid på att försöka hinna hänga med mina vänner så mycket som möjligt. Och det behöver inte vara något dramatiskt. Det kan räcka med en lång promenad eller en kopp te. Viktigast är att vi ses och att vi ger varandra tid tillsammans. Tid blir mer och mer värdefullt på alla sätt. Det är nog något jag tar med mig som kvinna mitt i livet. Jag känner mig inte på något sätt gammal, kanske som du sa, 35. Men jag värdesätter tid på ett annat sätt nu, märker jag. Mm. Jag kan på samma sätt som jag tackar ja till massa roliga saker, kan jag lika tvärt tacka nej. För jag vet att min vila är precis lika viktig. Och jag är lika mycket extrovert som jag kan vara introvert och bara vill dra mig undan. Och där lämnar jag nog en cliffhanger med mina tankar. Det var det.
Alltså, jag bara sitter och nickar. Det var så fint sammanfattat.
Vad roligt.
Verkligen.
Alltså, du, vad hittar man dig nu? Om man vill följa dig. Eller om man vill boka dig som föreläsare.
Alltså, för det vill man ju. Det bästa är att googla på mitt namn. För det är bara jag som heter så. Då har jag en hemsida där allt är samlat. Jag är väldigt aktiv på Instagram under Kristina Stielli. Där ligger också ute en massa information och man kan kontakta mig lite överallt och på LinkedIn. Så att man googlar mig så kommer det upp en massa kontaktvägar, jag lovar.
Och YouTube-klipp och allt vad det var.
YouTube, ja.
Oj. Och hur var det mannen skulle vara? Snygg, smart och sexig, eller vad var det?
Nej. Smart och snygg.
Vad sa du?
Snäll, smart och snygg. Och snygg är, det där är liksom, där har jag, jag märker det när jag dejtar väldigt mycket nu då, så känner jag det att jag har helt ändrat, det måste vara snygg på insidan. För det lyser igenom. Det märker man rätt fort, så det handlar inte om utseende, utan det handlar om vad är det för något här inne liksom.
Och när man är snygg på insidan, då blir den där personen bara växer och blir snyggare och snyggare på utsidan.
Ja.
Så underbart. Och Kristina Stielli stavas med CH och Stielli, precis som det låter, S, det är nästan lite italienskt. Stielli. S-T-I-E-L-L-I. Så kära lyssnare, in och följ Kristina Stielli, in och följ mig på Shape by Shirin för att hänga med i mitt liv när jag inte poddar, och missa inte min fantastiska partners instasida Beauty Disrupted Global. Tusen tack alla lyssnare, ni är så enormt värdefulla för mig. Tack för att ni hängde med oss hela den här timmen. Dela gärna podden med dina vänner och ta med er Kristinas tips. Snäll, smart och snygg. Tills vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej då, Kristina!
Hej då!